Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 274. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Fredrik Lindstrand in studio och Max Wiman på distans. Idag så ska vi prata om de namn som det spekuleras kring som potentiella nyförvärv för Malmö FF. Vi ska också titta lite på skadelistan och det allsvenska programmet. Det som finns tillgängligt nu. Men allra först så ska vi prata om det som är närmast förestående för Malmö FF. Det vill säga spelet i Svenska cupen. Som ju inleds med match mot Gais till helgen. Och det jag vill veta från er är ju helt enkelt vad ni är nyfikna på från MFF i det här cupspelet. Vad är det ni, vilka besked ni vill, skulle vilja se från lag och eller spelare? Och då lämnar jag först ordet till Max Wiman för detta.
Ja, då kommer tankarna lite, alltså inte in i någon sorts viktighetsordning om man uttrycker det så. Men en punkt jag vill verkligen se i både mot Gais och i framöver i Svenska cupen, det är att MFF inte fortsätter att släppa in mål på fasta situationer på ett alldeles för enkelt sätt som vi såg en del av i fjol, oavsett vad Jundal Thomasson tog fram i sin statistik och vad vi fick se ner från Marbella när de inte klarar bevakningen på en frispark mot ryssarna. Jag tycker det är jätteviktigt att det är ju så här att Malmö möter ju många lag som är på pappret sämre och som inte kommer ha så mycket boll och inte kommer ha så mycket chanser, och de kommer att försöka ta vara på sina fasta situationer, och därför är denna delen otroligt viktig för Malmö FF, tycker jag, både i allsvenskan och i Europaspelet.
Fredrik, har du något att tillägga i detta ämne?
Nej, men defensiven är väl förstås, den är väl alltid viktig, men kanske framförallt nu efter de här två senaste säsongerna som innehållit lite mer insläppta mål bakåt, och just att Milojevic har varit tydlig med att det finns saker att slipa på i det defensiva, och nu har han fått in Chalosh. Och det gäller ju att hitta rätt där direkt och sätta den backlinjen. Sen så blir det ju förstås spännande att se om man väljer en fyrbackslinje eller om man väljer en trebackslinje. De har ju pendlat mellan det här både i match och på träning. Den här veckan har jag sett två pass och de har liksom gnuggat olika på båda där. Och det handlar väl lite om vilka som är tillgängliga. Niklas Moisander har inte tränat sedan de kom hem från Spanien. Jag vet inte vad det beror på. Malmö FF förlåter oss ju inte att prata med tränaren efter de här två senaste passen, så vilket har varit lite synd. Och sen så får jag faktiskt skylla mig själv lite också, för efter vad var det, tisdagens pass, så glömde jag helt enkelt av att fråga varför frågar Moisander. Det var massa annat som frågades om istället. Men ja, det handlar väl om det. Men som sagt, sätta den där defensiven. Det var ju under våren som MFF släppte in mycket mål framför allt, och där vill man kanske ha en mer trygghet när man går in i säsongen. Sen så det blir ju liksom lite allmängiltigt när man säger att man ska hålla tätt bakåt och även vara vassa framåt, men jag skulle nog även vilja se, och det var väl lite så förra, om man jämför med cupen förra året, så handlade det om att faktiskt göra mål på chanserna man får, att sätta in 1-0 tidigt på Gais här, så att man kan liksom få någon slags lite lugnare resa, så att det inte börjar smyga fram någon slags hjärnspöken och man börjar missa och man börjar tvivla på vad man håller på med och så. För att den där toppanfallaren finns ju fortfarande inte på plats som MFF jagar. Och ja, andra behöver kliva fram där och faktiskt göra mål på de chanserna som MFF kommer skapa. För det är ju inget tvivel om att de kommer göra. Och Gais, nu har man Gais hemma till skillnad från förra året om man hade dem borta. Och dessutom är Gais ett sämre lag i år än vad man var vid den här tiden i fjol.
Med tanke på...
De åkte ut superettan, ska vi säga. Vilket ju för sig säger någonting om MFFs cupprestation förra året.
Det är absolut sant. Mm. Med tanke på det hål som ändå finns i anfallet. Vad säger du, Max? Vad är liksom viktigast här till att börja? Är det att se till att hålla tätt bakåt eller att få lite fart framåt?
Jag tänkte liksom egentligen haka ihop det här som Fredrik hakade ihop med mitt. Jag tycker det som är väldigt, väldigt viktigt i den här situationen som MFF har hamnat i eller satt sig i vad det gäller anfallare, det är att någon av dem som faktiskt spelar forward där framme nu gör mål, helt enkelt. Alltså, vi pratar om ett division 1-lag. Om det nu är Berget som spelar där framme, ja, då behöver han göra mål. Birmancevic behöver börja göra mål. Seydou är väl den som har gjort flest mål så här långt. Och han är ju inte riktigt en renodlad anfallare på något sätt. Alltså, ska MFF hanka sig igenom kuppspelet med de spelare de har nu, så måste någon som spelar anfallare börja göra mål, helt enkelt. Jag tycker inte det räcker att säga att laget ska göra mål, utan någon måste producera där framme. Och det är väl egentligen, om du, som svar på din fråga, det är på sitt sätt faktiskt viktigare än defensiven, kan jag tycka.
Det handlar ju mycket om det i det här skedet av säsongen, att ta chansen och visa framfötterna ännu mer. Vid den här tiden förra året så lyfte ju Anders Christiansen fram de här fyra unga spelarna som hade lyfts upp då, bland annat Mubarak Nuh, Sebastian Anasi, som alltså det bästa han har sett sedan Svanberg då, men kunde vi säga då med ett år senare att den utvecklingen, den blir ju inte omedelbar i alla fall, men nu känns det som att den här säsongen, för att den ska liksom kickstarta lite snabbare, så behöver kanske Sebastian Anasi, har ju verkligen blivit ett år bättre också, det ser man ju på träningarna nu, han tar ju för sig på ett helt annat sätt och är byggt på muskler och lite rappar i steget också, tycker jag. Det var väl någonting förra året att han kunde vara lite så, ska man säga, de första stegen var inte så explosiva som jag tycker att jag har sett det nu på träningarna. Han har dessutom ett annat självförtroende på träningarna nu. Han vågar avsluta mer själv och börjar inte direkt blicka, titta sig omkring vem skriker, vem vill ha bollen nu. För de finns ju alltid där liksom. Det gäller ju att liksom våga tro på sig själv och faktiskt ta de extra stegen med bollen om man tycker att det är det bästa alternativet. Men både Sergio och Nanasi, det är ju de två unga där som kan få lite genombrott på riktigt, även om Nanasi kanske man kan säga att han redan har fått det, men verkligen slå sig in i startelvan genombrott sådär.
Jag tänkte när vi pratade om det här att det är någon eller några som måste kliva fram och göra mål, så får jag åtminstone jag en känsla av att så det här att få rätt person på plats som nummer 9 i brist på bättre uttryck känns ju oerhört relevant, eftersom de andra spelarna, poängspelarna runt omkring, kanske med undantag för Anders Christiansen, men alltså Rex och Berget och Birmancevic, de känns ju som, finns inte den givna, alltså om inte nummer 9-rollen fungerar som den ska, så försvinner ju väldigt mycket av deras offensiva kompetens också. Håller ni med om detta?
Ja, du kan ju lägga till. Adi Nalic har ju inte heller fungerat, alltså, så att säga. Det är ju lika viktigt. Han har ju ändå spelat ganska mycket.
Absolut, jag drog bara de namnen jag hade överst. Men vad
tror du? Det här är en avgörande punkt och... Ja, det är inte min tur, annars tänkte jag...
Nej, men kör på. Nästa.
Jag känner så här, att jag tycker faktiskt man måste vara lite tuff också. Jag tycker det är upp till bevis för MFF att visa att man vill vinna Svenska Cupen och gå igenom det här gruppspelet och göra tre bra matcher. Jag tycker det har glidit över under Tomasson till att det var inte så viktigt på något sätt. Även om han faktiskt tog laget i en cupfinal, det ska vi inte glömma. Och det var ju oerhört nära att de vann. Men i fjol var det liksom så där lite slätstruket och det här är inte så viktigt. Och jag tror inte att det är rätt inställning från Malmö FF. Jag vill se dem. Jag vill se en vinnarskalla redan nu.
Men, och jag vet att jag har gett uttryck för den här tanken tidigare, men kan inte den slätstrukenheten i kuppen ändå ha haft lite att göra med det faktum att de spelade kvar i Europa i februari?
Fast det var inte i fjol.
Nej, det var det ju inte.
Nej.
Nej,
nej. Det var så det kan inte haft med att göra. När de spelade i Europa så gick de faktiskt till final 2020. Så, ja, det kanske är så att det är, om man ska titta tillbaka till tiden och hitta någon slags här, lite tramsig statistisk sak att hänga upp det på, så är det ju att MFFs marschtakt de senaste åren har ju varit final ut i gruppspelet eller kval, final ut i gruppspelet eller kval, ända sedan 2015. Så det är upplagt för final.
Ja, jag tänker att supportrarna hade kunnat leva med den varannan års om det hade varit seger.
Ja, det är det.
Finalseger vartannat år istället.
Det. Men det är, för en godkänd kupp för MFF är ju att nå final. Sen, alltså, smärta är förstås en förlust sådär, men det handlar ju liksom att ta sig igenom de här matcherna och även februari då förstås. Fram till finalen, för att det är ju spikat, vad är det, semifinalerna spelas helgen 20-21 mars tror jag det.
Jag tror just att de datumen som Fredrik nämner är, alltså det är jätteviktigt att verkligen vara med i kuppen och vara med hela vägen fram, därför att sen kommer det väl, eller mitt i detta kommer det också ett landslagsuppehåll för innan allsvenskan drar igång. Och som sagt, jag tror det, med tanke på VH-programmet ser ut också som vi ska prata mer om sen, så tror jag det är jätteviktigt att Malmö FF är med från början här och liksom gör en rivstart även i allsvenskan. Och för att lyckas där så tror jag det faktiskt fortfarande är jätteviktigt att man presterar bra i kuppen och är uppe i varv och visar vinnarmentalitet hela vägen fram. För det blir som sagt ett break mellan kuppen och allsvenskan också.
Fredrik, om du då får chansen att ta upp något helt annat, vill du göra det?
För kuppen?
Nej, jag tänkte av de här punkterna kring MFF. Har du något kvar?
Nej, det har jag väl inte. Alltså, någonstans är väl kuppen, jag har väl inga speciella personliga önskemål sådär, men det är väl det som MFF måste visa, speciellt efter förra året, för det är ju bara att gå in och liksom stöka undan det här gruppspelet som man ju ska göra. Liksom att visa att man har ångan uppe och är hungrig. Jag tror att hunger är framförallt viktigt. Att liksom när man ändå är van vid mycket framgång på senare tid, så att visa att man är på hugget direkt, att det inte är någon som slappnar av. Och jag tror att tränarbytet kan säkert ha viss positiv effekt för MFF i den aspekten, just att det är många som vill visa upp sig och vara igång direkt från start. Det går liksom inte att vila de första veckorna på försäsongen med en ny tränare. Liksom, för då är det risk att man hamnar en bit bak i ledet.
Har du någon sista punkt att tillägga, Max?
Nej, jag tror vi har berört alla punkterna, om jag ska vara ärlig, faktiskt.
Ja. Då tänker jag att vi ska gå över till att prata om det som vi till viss del redan har berört, nämligen potentiella nyförvärv i Malmö FF. Och det har ju den senaste veckan framförallt pratats om Dennis Hadzikadunic och även Isak Kiese Thelin i olika medier. Och då är ju frågan om det är troligt att en av dessa ansluter till MFF, eller båda två, eller ingen alls. Hur ligger landet?
Alla de alternativen är ju tänkbara, skulle man kunna säga.
Det är därför
säga.
Det är en så himla bra fråga.
Ja, precis. Nej, men Milojevic har ju varit ur ett journalistisk synvinkel härligt frispråk med att MFF behöver att få in kanske då framför allt en anfallare. En nia då, och kanske vi ska förtydliga vad vi menar med nia, så är det ju den här Colak eller Kiese Thelin-rollen, alltså den spetsen i anfallet. Och i MFFs fall har det ju varit en ganska storvuxen spelare. Man kan ju välja lite olika där. Vissa vill ju ha en mer spjutspetsig, löpstark spelare. Men MFF har ju, helst vill man väl ha någon som kan funka som båda då, men kanske MFF dragit lite mer åt target-hållet där och haft speeden på kanterna. Så, men med det sagt så behövs ju en mittback också. Man är ju fortfarande en mittback kort om man tittar på transferfönstret då.
Om man skulle, om vi tar Kiese Thelin till att börja med, Max, hur många gånger kan man komma tillbaka till en klubb innan det blir för många gånger?
Man kan ju komma tillbaka många gånger i och för sig. Molin har ju kommit tillbaka flera gånger. Nej, men jag tänker så här, först och främst tycker jag det är intressant. När Fredrik intervjuade Milos om det här så tyckte jag att man kunde läsa ganska tydligt att ja, de är aktuella båda två, så som han uttryckte. Och det överraskar lite grann i MFF-led. Det är lite, nästan som på Hareides tid, att han säger lite mer än vad citatet i sig själv innebär. Alltså det är ganska tydligt att det här är inte hittepå i något av fallen, utan det finns någon sorts diskussion. Och det kan jag tycka är spännande. Thelin har ju någon sorts... Det känns som att man har lite kärlek till Malmö och Malmö FF ändå, även om det var korta visiter. Så det är så svårt att bedöma utbudet av spelare, men jag ser absolut honom som en bra möjlighet, och jag ser inte något problem om han vill komma tillbaka. Frågan är bara vilken form och status han har med tanke på vad han har spelat nu. Det är ju alltid svårt att säga.
Det känns ju, Fredrik, som att han har ju fått ut mer av sitt spel i Malmö FF än någon annanstans.
Ja, men det verkar ju vara en miljö där han verkligen trivs och han kan liksom få vara stjärnan och veta att han får fortsätta spela även om han missar någon match. Han var ju i landslaget så sent som i fjol, och dit kom han ju efter bland annat då en bra säsong i Malmö FF, och sen så fortsatt bra produktion i Turkiet. Kasim Pasa där då klarar sig ju kvar i högsta ligan, och han producerar en hel del poäng. Och så var han ju med i den här reservbubblan, det där härliga nya svenska ordet som dök upp förra året. Och sen måste jag säga att jag var lite överraskad att han valde spel i Förenade Arabemiraten då. FC Banias tror jag de heter. Ja. Jag är också osäker på uttalet där. Jag tänker på Banja i Seinfeld. Så det är så jag kommer ihåg vad det var för klubb. Liksom. Men vad ska man säga? För 6 månader, alltså i samband med den här reservbubblan, så sa han ganska tydligt att det var inte aktuellt med en flytt tillbaka till Allsvenskan. Så man undrar ju då, varför skulle det kunna vara ett alternativ nu då? Ja, det är ju ett VM då i november, och jag vet inte om han bedömer det så i sådana fall, men det blir väldigt spekulativt, att man kanske bedömer det då som att Jan Andersson har bättre koll om han presterar i Allsvenskan och i ett kommande Champions League-kval, och i bästa fall då ett Champions League-gruppspel till hösten, för att faktiskt knipa en plats i den svenska VM-truppen. Det är ju ytterst tveksamt om Zlatan Ibrahimovic, att till att börja med då så ska ju Sverige ta sig dit. Det är ju det här landslagsuppehållet med playoff-matcherna i slutet av mars som vi pratar om. Men om Sverige tar sig dit så är Zlatan ju tveksam, och då är ju Kiese Thelin en möjlig spelartyp att kunna, ja, ska inte jämföra honom med Zlatan så, men att liksom den typen av spelare tickar ju av några av dem, av samma boxar i alla fall.
En osäkerhet jag kan känna runt Thelin är ju möjligtvis just det här flyttandet. Alltså, jag förstår med största respekt att det handlar om väldigt stora pengar, inte minst om man flyttar till Förenade Arabemiraten, men liksom han har nu cashat in ganska bra på att ha många olika kontrakt och varit på flera olika ställen. Jag tänker tillbaka på din fråga, Fredrik, så egentligen är det så här att flyttar han tillbaka till Malmö nu, då är det väl dags att visa liksom att han vill vara här en längre period. För att han börjar komma upp i åren, och han... Malmö FF behöver väl också skapa någon sorts stabilitet i runt sitt lag.
Ja, det blir ju kämpigt för klubben att hamna i den här situationen varje försäsong, att man står utanför utan en stjärnanfallare och sådär. Det blir lite kämpigt. Sen så Thelin har ju kontrakt till 2024 då, alltså till och med 2024, så att han lär inte bli billig att lösa. Så det blir spännande att se hur mycket, dels vad de vill ha då i Förenade Arabemiraten, och sen vad hans personliga avtal är. Han ville ha det hyggligt där också, och sen en bra lön där, så att det blir en stor affär. Men sett till liksom hur marknaden ser ut, och att det är så tydligt att MFF verkligen måste ha den här typen av spelare, så kommer de ju också behöva ja, lätta på lädret här.
Mm. Ja, MFF behöver ju också värdera vad det är värt att slippa stå i den här situationen igen nästa år. Det får man ju också ta med i beräkningen på något sätt. Mm.
Om man nu diskuterar det till in så måste man ju ha med det här i snacket på något sätt. Sen tror jag tyvärr också att vi har ju lett att allting far iväg till att orealism också vad det gäller att få in. Alltså Malmö FF kan inte shoppa på högsta hyllan, vad det är, ett näst högsta, kanske inte ens på den, alltså man är ganska långt ner fortfarande.
Inne på lagret, vad det gäller, hämta själv.
Typ så, Ikeas lager. Nej, jag tänker på nu, då har du plötsligt figurerat samma Godos namn. Som Malmö kille, ja visst det låter jättebra, men han för 2 veckor sedan startade han i Premier League, han hoppade in, tror jag nu senast igen. Alltså det finns ju liksom inte riktigt någon realism i det resonemanget, enligt mitt sätt att se på saken, utan alltså det är lite för mycket drömmar kanske. Det är inte så lätt naturligtvis att hitta den här spelaren, och framförallt anfallare. Jag tror att det är lättare att hitta försvarare och mittfältspelare än riktigt duktiga möjligare, för de är ju naturligtvis väldigt attraktiva i alla lag.
Så är det. Det som MFFs lilla fördel just nu då är ju att man har en stark internationell lyskraft, eller relativt stark internationell lyskraft i alla fall om man jämför med många andra lag vars fönster fortfarande är öppna, och just det som du säger att man faktiskt fortfarande kan gå dit, och att många affärer som aldrig riktigt blev av i slutet av januari kan ju istället bli av nu då, och Kristelin kanske är en sån då. Vi ska väl säga att de uppgifterna kommer från Expressen, just Kristelin, och Expressen nämner ju också de här två andra spelare då som MFF inom situation ska vara aktuella för MFF. Det är lite oklart vad det egentligen betyder, men vet de, Berisha är en av dem, spelade Viking Stavanger i Norge, Milan Pavkov en annan som spelar i Röda Stjärnan, och
Ja.
Ska vi bara dra dem lite fort eller? Vilka det är? De är lite spännande. Om man tittar på Kestelin och Scholak så är de ju ganska, om man tittar deras två vardera år i MFF så är de ganska snarlika i stort sett alla parametrar. Scholak lite löpstarkare, Kestelin lite bättre i luften, men man får ut ungefär samma, både målmässigt och skapa chanser för andra. Så där är ju det är ju jämförbart då. Som vet om Berisha har en storebror som är mer känd som heter Vallon i förnamn. Många kanske har koll på honom. Han är faktiskt född i Malmö. Inte Veton utan Vallon som är storebror. Föräldrarna från Kosovo. Han spelade i Salzburg båda gångerna MFF slog ut dem 2014 och 2015 och sen Lazio och Rems. Ska vi inte prata om honom, men hårt jobbande anfallare som öste in mål för Viking då i två sessioner, och de köpte faktiskt honom från Brann för 6 norska miljoner då, och det är väl pengar som de vill ha mycket mer utav om MFF ska lösa honom, också kontrakt i 2024, däremot sommaren 2024 då, för de har ju också vår höstligare. Ja, han har lite utland, så han har varit i Greuther Fürth och Rapid Wien utan att liksom direkt övertyga där. 22.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangan, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldu potät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Mål och 6 assist i norska elitserien i fjol. Det är ju jäkligt bra. Han var faktiskt med i norska norska landslagets en VM-kvalsamling här i höstas. Inte den senaste dock, så han verkar ha halkat ur där igen. Det finns ju en kille som heter Håland där som säkert var tillbaka i laget. Jag tror att han var skadad mellan samlingen där. Det som talar emot där är att han faktiskt bara är 175 cm lång. Så att där är ju inte den här storvuxna targetanfallaren som MFF letar efter. Så det är väl frågan om man vill lägga så mycket pengar, spelare som trots att det lär inte gå under 20 miljoner kan man väl tänka sig, och vill man lägga så mycket pengar för någon som ändå inte har några jätteinternationella meriter, alltså det är mycket mål i Norge, visst det är kvalitet förstås, men det är, ja, satsningen där kanske man vill ha lite mer garantier för. Och så Milan Pavkov då, som Milos Milojevic hade i Röda Stjärnan, en late bloomer som liksom verkligen gjorde sig ett internationellt namn när han sänkte Liverpool med två mål i gruppspelet Champions League 2018. Det imponerar ju. 193 cm, startar oftast i Röda Stjärna men inte alltid. Också kontraktet 2024 och lär ju också bli dyr. Sen kan man ju också fråga sig varför skulle ändå en så pass internationellt erkänd forward gå till Sverige? Det känns som att det skulle kunna finnas andra alternativ där för honom. Men visst, han kanske lockas av Milos Milojevic där. Även om man känner att kanske att den flytten hade varit rimligare om han var sådär 21 eller 22 eller något i den stilen. Nu är han, om jag inte minns fel, 28-29 sådär. Så. Ja.
Ja.
Något sånt.
Ja. Det låter ju som att profilen där stämmer bättre överens.
Ja, om MFF vill ha de här stora targetfigurerna som man ju verkligen, som man verkar ju vilja ha det, så är ju Pavkov eller Kistelin och kanske de som man väljer mellan. Och om man får leka sportchef själv ett tag där, så kanske man hade valt det mer säkra alternativet i Kistelin, även om man kanske har en större potential med Pavkov. Det är svårt att säga. Jag har inte sett honom så mycket i match efter match. Jag har inte följt Röda Stjärnan på det viset. Och på samma sätt är det ju också det är ju en gambling för sportchefen också. Liksom. Man måste ju ta ett beslut och verkligen köra på det. Det kommer ju bli en stor affär, och det känns det som, med den här anfallsvärmningen, och större än vad de har gjort tidigare.
Då känns det väl kanske som att MFF har bättre koll på Denis Hadžiadunić, även om han ju faktiskt har spelat väldigt lite A-lagsfotboll i Malmö FF. Max?
Jo, nej, absolut. De har ju koll på honom från ungdomsåren, och sen spelar han ju i Trelleborg. Det var väl kanske, jag tillhörde ju de som inte kunde se den här utvecklingen som han har fått, men det är fantastiskt. Då ser man vad en flytt till rätt miljö kan betyda. När han stack utomlands till Ryssland så blev det lysande. Och nu har han liksom etablerat sig även i Bosniens landslag. Sen verkar det ju vara väldigt kaotiskt i Rostov, så det är inte så konstigt han vill därifrån. Och det finns ju inte så många andra alternativ just nu, eftersom vi har pratat om att fönstren är stängda. Så att, och som spelartyp så känns det väl liksom som han kan ersätta Anel i många stycken. Även om jag håller Anel som en ännu bättre spelare. Så att, ett spännande val som de har bra koll på. Men både vad det gäller honom, eller mittback så att säga, och anfallare, så går jag lite mot det Georg som säger utåt, att vi har på oss alltid i världen och så vidare. Jag tycker fortfarande att Malmö behöver sätta det här ganska snart. Så förstår jag också problemen och hinderna på vägen, men någonstans så, med utgångspunkt från det jag sagt, och jag tycker att kuppen är viktig och att det är viktigt att få ihop ett vinnande lag direkt, så tycker jag att de här värvningarna behöver komma in nu.
Att de behöver ju få in en mittback av den anledningen. Dels Moisanders skadehistorik, men också för att kunna spela med en trebackslinje. Som vi var inne lite på, behöver man det. Och sen också för att kunna hålla kvaliteten på träningar behöver man ju ha många mittbackar uppe för att, ja, det är ju något som man inte pratar så mycket om, att man har ett bra lag så får man ju också bättre träningar och öka konkurrensen. Sen kommer ju folk bli missnöjda och sådär, men det är ju ingenting som, det är ju en situation som är i vilken klubb du egentligen är i, var som helst. Så att en cementerad startelva är ju heller inte är liksom attraktivt för en toppklubb. Sen kan det bli en situation där Anel Ahmedhodžić kommer tillbaka i sommaren och det blir väldigt mycket mittbackar, men i sådana fall, så jag skulle nästan kunna tro att han bara är hemma och vänder i sådana fall handel. Men det får vi se då. Det är lite intressant med Hadzika Doniz, varför han missades. Det var lite, har det väl med Ove Rössler att göra, som tog över den sommaren ungefär i samma veva som Hadzika Doniz sålde. Det var inte så att han kom till MFF för att bygga långsiktigt med ungdomar, och det var väl i slutändan därför han även fick lämna. Men det var inte så att MFFs backsituation var speciellt tjock sommaren 2018. Det var Rasmus Bengtsson och Lasse Nilsen och Frans Brorsson egentligen som var de enda renodlade mittbackarna där. I viss mån kan jag kanske Behrang Zafari även kunde ta den rollen då, framförallt i en trebackslinje. Men att han gled mellan fingrarna där är lite märkligt ändå. Det är ju säkert något som klubben har ångrat med facit i hand. Det kan man ju tänka sig. Det är ju sånt som händer ju.
Eftersom vi pratar en hel del om ekonomi i det här sammanhanget, det är oundvikligt. Hur skulle en sån övergång lösas? Det handlar om lån i första hand i så fall, vad jag har förstått.
Ja, det är väl sagt ett ettårigt lån med köpoption då, enligt Expressen. Och ja, Rostov är ju vad man brukar kalla för en säljande klubb. Alltså de köper in talanger. I klubben finns ju Pontus Almqvist och Armin Gigovic då, från HIF. Det är ju liksom, de köper in den typen av spelare, unga lovande, och så ska de få bra betalt för dem sen. Det är väl liksom den klubbens idé. Så att det vore ju liksom konstigt om de skulle släppa Hadzika Doniz för väldigt billigt. Så jag tror också att det blir en ganska stor affär för MFF i sådana fall. Men sen kan jag också känna att det någonstans är ju det här en typ av affär MFF måste börja göra så småningom. Om man ska ta nästa kliv, då får man ju satsa på Hadzika Doniz och sen sälja, för att ha självförtroendet av att låta honom lyfta och sen sälja honom för ännu dyrare igen. Det är så lite FCK-style på något sätt att man gör så. Man satsar för att vinna mer i slutändan då. Sen så just i det här fallet blir det ju lite ironiskt i och med att det är en spelare man släppte iväg alldeles för billigt en gång i tiden själva då. Liksom, det är väl, strategin ska ju inte vara att man ska köpa tillbaka egna talanger.
Nej, det blir ju lite, det blir inte hållbart i längden.
Nej.
Finns det några alternativ sådär som det har diskuterats på backsidan?
Det finns väl en del allsvenska spelare. Baffo har ju vars agent i alla fall varit ute och sagt att flera allsvenska toppklubbar är intresserade av. Det får man ju ta för vad det är. Men var ju trots allt en del i HBKs väldigt gedigna backlinje i fjol.
Ända fram till den andra kvalmatchen.
Så var de inte. Sen vet man ju inte hur mycket det berodde på Ante Johansson eller på de andra. Men ja, det är ju en truppspelare i allsvenskan, absolut. Som säkert inte skulle vara jättedyr att lösa. Sen tycker jag Marcus Danielsson kittlar förstås, som är åkt ur högsta ligan i Kina då. Men han har ett år kvar på kontraktet där. Men det hade varit en häftig värvning, och framförallt lite så norpa honom från Djurgården, som liksom lite tycker att det är deras spelare, kan jag tänka mig. Men får de chansen att hugga på Hadzika Doniz, så tycker jag att det har varit en häftig affär och kul affär också, att det kommer en ung Malmökille in i laget. Tror jag, man ska nog inte underskatta den effekten heller, liksom att man får den lokala förankringen i laget, att den bibehålls. Det är något som folk verkligen gillar och kan känna liksom en stor entusiasm för. Och det kan ju också vara, man undrar ju då, det var inte så länge sedan Hadzika Doniz hade liksom intresse från både Premier League och Serie A. Och han har väl i och för sig varit på bänken en del nu den senaste säsongen här, men kanske helt enkelt är så att tajmingen är rätt just nu. Han har hamnat lite utanför och han vill kanske ha en ny start. Jag kan tänka mig att det är mycket som spelar in. Dels ekonomiska situationen i Rostov, som verkar ju vara lite skakig då, men också i hela utrikes säkerhetsläget i Ryssland. Det är kanske inget ställe man vill vara just nu på. Man vill kanske hem, ta något en trygg säsong eller två, sen liksom ett nytt Europa-äventyr. Och hade det varit några månader tidigare så kanske han hade hamnat någon annanstans i Europa, men nu är Sverige, har plötsligt seglat upp som ett intressant alternativ. Ibland så är ju, man ska ju ha lite flyt och lite timing som köpande klubb också. Det kanske är just det som är läget för MFF.
Man kan ju tillägga det här då, när man pratar om situationen i Ryssland, att Rostov ligger ju strax öster om Ukraina, verkligen i den heta zonen, eller vad man ska kalla det. Jag avbröt dig, Max, förlåt.
Ja, men det här med miljö ska man inte förringa. Alltså det är unga killar vi pratar om. Pengar är inte allt heller, utan det handlar om att vara socialt. Och det vet vi ju inte i fallet med Isak Hesse Thelin heller. Det kanske inte är så roligt borta i Förenade Arabemiraten. Alltså det finns ju sådana aspekter att ta hänsyn till, och det är kanske det som kan vara Malmös möjlighet att gentemot spelarna. Sen hänger det ju på vad klubbarna säger.
Detta om potentiella nyförvärv. Vi går över till att prata om skadeläget i truppen. För det kändes ju som att efter hemkomsten från Spanien så var den här skadelistan ganska lång med tanke på att det är februari. Finns det skäl för MFF att fundera över detta, Max?
Jag tycker det är bra att Malmö tränar mer nu än vad man har gjort tidigare. Att man är mer på planen, på gräset. Tittar vi tillbaka historiskt så brukar det bli ett gäng som får olika typer av krämpor under försäsongen som är så lång i Sverige. Så att jag tycker inte det är överraskande att det är en del skador. Det är väl mer i så fall att man får titta på de spelare det. Jag nämnde Moisander. Det är klart att när tittar vi på Oskar Lewicki, som man nu har pratat om länge, att han snart skulle vara tillbaka, och hur strulet hela hans förra år var, det den typen av skadeproblematik tycker jag är det som är det stora bekymret.
Nej, men jag håller med. Det är liksom, jag ser att det är ju de flesta skadorna som är nu är ju heller inget som har uppkommit på försäsongen direkt, utan Lewicki hänger ju kvar sedan tidigare. Det ska jag väl förresten nämna med honom, att den här skadan han har är ju lite oroande för MFF, för att han är ju längre bak, i alla fall om man bara tittar till vad de kan göra på träningarna, så är ju Lewicki längre bak än vad Ola Toivonen är. Ola Toivonen har man ju sagt att prognosen är comeback till när allsvenskan börjar. Toivonen brukar vara med halva passet, och när det är spel på två mål eller lite mer intensiva spelövningar så går han av då. Och Lewicki kör ju bara själv vid sidan av. Så att ja, det verkar liksom inte riktigt ge med sig där. Det kan ju förstås gå fort, men ja, varningsflagg hissad för allsvenska premiären från mig.
Ja, alltså Lewicki, det har ju, det är väl kanske mest det här att det har varit så många perioder med skador de sista åren. Och det är klart att det är ju, han uttryckte ju i fjol uttryckte han ju stor frustration över detta, och det är klart att det läget har ju inte blivit bättre nu förmodligen.
Nej, det är många och långa skador, alltså det blir väldigt hackigt, och även om han är lättränad och väldigt målmedveten i sin träning och kommer tillbaka på ett bra sätt, så det funkar ju inte om det fortsätter så här, det gör det ju inte. Han behöver ju också få en kontinuitet, och laget behöver få en kontinuitet med honom. Så att klart det är oroande, håller jag med om att hans situation är.
De övriga långtidsskadorna då, Toivonen berörde vi. Hur ser det ut för Jonas Knudsens del?
Det är väl samma prognos där. Allsvenska comebacken. Han kör. Hivas ska det göra då. Nej, men han kör också själv, fast med boll. Ja, följer prognos.
Ja. Bra.
Sen ska vi väl säga att Emil Lindman, det var inget brutet eller så. Däremot så lär han ju behöva några veckor för att komma i fullt fysiskt skick efter den sanslösa tackling som ryssen satte in på honom i Marbella.
Då tänkte jag att vi också innan vi slutar ska prata om de delar av det allsvenska programmet som har blivit offentliga. Och jag kan egentligen bara läsa innantill här. Det som är spikat för MFF är alltså spelschemat under april och maj. Och då är det i tur och ordning Kalmar hemma, eller Kalmar borta, den allsvenska premiären. Sen följer Elfsborg hemma, AIK hemma, Värnamo borta, Göteborg hemma, Hammarby borta, Mjällby hemma, AIK borta. Det är ju en match som då är flyttad från höstomgången för att parera Europakvalet. Djurgården borta, Häcken hemma och Degerfors borta. Den 28 maj är Degerfors-matchen, det är den sista som är satt. Och det som ju sticker ut här är ju då såklart det faktum att MFF ska spela 3 matcher i Stockholm på 2 veckor. Och det har ju då helt förståeligt framförts synpunkter på detta från supporterhåll. Att det blir ju svårt att ta sig till alla de matcherna som dessutom ligger på vardagar. Men det känns ju också som att det här skulle kunna innebära en kanske en sportslig fördel för MFF framåt hösten. När man slipper de här bortamatcherna.
Mm.
Vilket ska man säga, vilket väger tyngst? Fördelarna eller nackdelarna?
Vi vore ju inte MFF-podden om vi inte skulle tycka att nackdelarna vägde tyngst. nej, men man får ju någonstans, kan man inte säga att, tycker jag, att man kan väl inte säga att man, ja, det blir så bra för oss till höst och sen på ett trovärdigt sätt säga att vi fokuserar på nästa match. Det blir ju konstigt. MFF har inte vunnit i Stockholm sedan 2017. Man har fått med sig 3 poäng på de 3 senaste säsongerna från Stockholm. Att då åka till Stockholm 3 gånger inom 15 dagar, det kan ju ge ett rätt knivigt tabelläge. Även om det är ny säsong och nya förutsättningar och allt sånt där. Det är ju inte optimalt ur ett sportligt perspektiv. Det kan vara kämpigt.
Jag tycker det finns ju mycket att ifrågasätta, men det här är ju inte ett nytt problem för EU heller, känns det som, utan jag tycker att svensk fotboll har svårt att lägga sina spelprogram många gånger. På något sätt så är det lite, man tvingas ta fel hänsyn, känner jag det som. Mm. Jag tycker inte om att spelbolag och framförallt inte spelbolag, men även tv-bolag ska ha så stor inverkan på spelprogrammen som de har. Alltså jag förstår också att pengarna är viktiga och allt det här, men ska vi nå någon sorts sportsliv i rättvisa så måste man faktiskt sätta sporten i fokus, och fotbollen måste vara så stor så att man kan hantera det på ett bra sätt. Det gäller ju även då gentemot polisen. Alltså polisen har ju ett annat maktläge, om jag uttrycker det så. Nu vet jag att tv har ju första king, så att säga, men polisen kan ju säga nej till att genomföra matcher vissa dagar, och det är ingen slump att det är bortamatcher på vardagar, för man vill inte ha en lördagsmatcher eller tidiga söndagsmatcher när det är högriskmatcher. Och det kan man diskutera kring om det är så farligt. Men jag tror att man måste hitta något system så att man liksom hittar att sporten är viktigare än allting annat runt omkring när det gäller att lägga spelprogram. Och jag är lite förvånad att klubbarna inte kan enas och kan ha en större del i det här via svensk elitfotboll.
En borta...
Jag har inte full insyn i det här, men spelprogram kommer väldigt sent och det... Ja. Det borde kunna göras bättre.
Mm. Bortalag har ju nästan ingenting att säga till om i sådana här frågor. Och jag vet inte, det blir lite problematiskt när man säger att liksom, ena stunden så lyfter man fram hur viktiga supportrarna är för svensk fotboll, och sen så lägger man ett sånt här spelschema. Och jag fattar att det är lite som i slumpen, och att man måste ta hänsyn till, som Max säger, då, olika spelbolag och tv och så vidare. Men det jag tycker alltid det när man pratar med förbundet om sådana här situationer, så är att vi kan inte göra någonting. Det finns ingenting vi kan göra. Absolut ingenting kan göras åt detta. Och då måste man ju hitta en situation där man faktiskt kan påverka lite mer. För det kan inte vara liksom... Jag tycker inte att alla lag kan behandlas exakt likadant i alla lägen, utan det finns vissa matcher som är större och de bör ju kunna portioneras ut på ett bättre sätt liksom, för att få ett bättre flöde. Det ligger väl egentligen i allas intresse. Sen fattar jag också att det blir en dominoeffekt om man plockar bort någon match här och då faller många andra där och så vidare. Men,
det känns ju verkligen som en dålig ursäkt. Mm. Alltså jag tänker att antingen, vilket man får hoppas, så har de lagt ner mycket tid på att skapa det här allsvenska spelprogrammet. Om man då börjar flytta någon match och får en dominoeffekt så att man får lägga ytterligare lite tid, då är det väl värt det. Eller så är det så att man gör det här med en knapptryckning och sen så vill man inte ha något mer arbete med det. Och då blir dominoeffekten jättejobbig. Men då har man ju å andra sidan inte lagt ner så mycket tid på det, så då kanske man har tid att göra det. Ja, det bara känns så, liksom, det känns som att det är liksom lite grann, den här dominoeffekten blir som någon slags moms på spelprogrammet som man försöker slippa undan.
Mm. Nej, men det är någonting i, när man säger att man inte kan påverka någonting, men samtidigt skyller på slumpen. Man får kanske ta bort den här slumpgeneratorn och den renodlade lottningen som då är väldigt hederligt svenskt. Som jag vet inte i vilken grad man faktiskt följer den i slutändan. Men man får kanske bygga ett spelprogram på ett helt annat sätt. Och är det någon faktor man kan påverka så är det väl slumpen i så fall.
Twerka algoritmen lite så att den ändå...
Tweaka.
Twerk-algoritmen, det har varit något. Ja, jag slänger om mig med engelska termer som jag inte riktigt bottnar i. Pinsamt.
Twerkande algoritm. Ja,
det kanske varit just precis det som behövts. Ja, nej, men klubbarna ska helt klart ha mer att säga till om. För nu är det ju som att det är Malmös eget ansvar att se till att deras supportrar får ett drägligt schema. Jag menar, det är att lägga mycket på en klubb som har mycket att ta och liksom hantera som det är. Och jag tycker att det måste väl ligga i Svenska Elitfotbolls och förbundets på deras bord att se till att supportrarna får det så lätt som möjligt. Herregud, sporten är ju ingenting utan supportrarna. Och ja, där någonstans måste man ju börja när man lägger ett spelschema.
För man är det liksom okej, att man blir lite lokalpatriotiskt konspiratorisk i detta läget, Max?
Nej, jag tror inte på det lokalpatriotiska på det sättet faktiskt. Det tror jag inte, även om mycket är Stockholmsstöd. Men det är mer kanske att svensk fotboll och förbundet är ganska tungrot och det är svårt att ändra på saker som har fungerat på ett visst sätt i väldigt många år. Jag tror att det är mer att fotbollen måste jobba internt med att hitta nya lösningar och bli lite modernare. Kanske i det fallet snegla lite på ishockeyn som verkar ha lättare att lösa det där från början innan coronan ställer till det och att man har alldeles för mycket matcher att spela. Men det är en annan historia. Men att just det där att man måste hitta lite nya modeller för hur man lägger programmet.
Det får bli slutorden för den här gången. Det här har varit avsnitt nummer 274 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har ett sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej!
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.